Tack för bönen innan där. Vi ska läsa från första Korintherbrevet. Jag är väldigt glad att vi fick faktiskt ett väldigt bra bibelord här från första Korintherbrevet 13. Vad heter du som läste från första Korintherbrevet 13? Det var du, ja. Vad heter du? Lessie. Tack Lessie för detta, för det passar väldigt bra in. För nu, om du har Bibeln med dig, kan du slå upp första Korintherbrevet 12. Då ska vi sätta första Korintherbrevet 13 lite grann i sitt sammanhang. Och så ska vi läsa först vers 7 och sen kommer jag gå igenom hela första Korintherbrevet 12 i princip. Första Korintherbrevet kapitel 12 vers 7. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Och det här är ett budskap som berör var och en. Och det handlar om att Gud vill göra nytta genom oss. Genom den helige ande. Och när jag predikar så brukar jag hålla mig väldigt mycket, det kanske ni har märkt, jag brukar hålla mig väldigt mycket till Guds ord. Det är ju så att Gud har valt, när jag sagt förut, det främsta kommunikationsmedlet mellan Gud och människa. Det är Bibeln. Så vill man veta vad Gud vill för dig och för mig, oavsett om vi levde 1857 eller om vi lever 2024. Så är det som står i den här boken som är Guds huvudsakliga sätt att kommunicera det till oss. Och därför så är det viktigt att en predikan i en kyrka, vilka som helst, var som helst, inte är predikantens egna tankar utan Guds tankar som han har förmedlat till oss. Och nu ska vi titta då på första Korintherbrevet kapitel 12. Och Korintherbrevet är ett brev, förstår ni av titeln av brevet, så, eller av boken, bibelboken. Och det är Paulus som skriver det här brevet. Och han skriver då, inte så förvånande, till en församling som bor i Korint. Och Paulus befinner sig i Efesus när han skriver det här. Man läser vers 2, ni behöver inte slå upp det, men där står det att Paulus skriver till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där det eller vi bor. Så Paulus skriver till församlingen i Korint, men han skriver också till alla som åkallar Herrens namn på varje plats där vi bor. Det vill säga, han skriver faktiskt också till oss här. Så vi inkluderar det här. Han skriver till Korint, men han gör det på ett sätt så att det gäller för också oss idag. Det är fantastiskt. Paulus har, man förstår när man läser första Korintherbrevet, att Paulus har skrivit flera brev till den här församlingen. Och de har också skrivit tillbaka, så de har en kommunikation. De breven har vi inte kvar idag, i alla fall inte vad jag vet. Men det här brevet har vi då. Så det kan vi läsa. Den här församlingen är i en... De har väldigt mycket problem. De är i en problematisk situation. Och ibland tänker vi att på den här tiden så var allting frid och fröjd. Och liksom den heliga ande var verksam och allting var... Det var inga bekymmer, inga problem. Men om vi läser om de problemen de hade så var det grava, allvarliga problem. Det fanns splittring i församlingen. Det var ett av de större problemen. Det fanns människor som sa att jag håller mig till Paulus. Andra sa att jag håller mig till Apollos. Man förstod inte att både Paulus och Apollos var redskap för Kristi budskap. Att förmedla Kristi budskap. Och Paulus han är rätt så sträng mot dem i det här, för att han säger det att han anser att församlingen är omogen och att de är kötsliga. Och han jämför dem med spädbarn som inte kan äta fast föda utan måste dricka mjölk. Som att han kan inte ge dem liksom den fasta födan när han ger dem budskapet. Då kan vi inse det att okej, det här är tydligen det jag ska predika om och det som första Korinthierbrevet handlar om. Det är väldigt grundläggande saker. Och väldigt viktiga saker som man ger till spädbarn. Uppenbarligen också viktigt för oss. Det finns rykte om sexuell omoral i den här församlingen. Det är en man som lever ihop med sin stuvmamma. Det är svårt att tänka sig kan jag tycka, men så var det. I den här församlingen så hade man ställt varandra inför rätta, inför världsliga domstolar. Man hade sådana konflikter mellan varandra. Och det beskrivs hur det var kaos vid nattvardsfirandet. Tänka sig. Det finns beskrivningar om berusade människor, hungriga som kom dit och roffade åt sig mat utan att dela med sig. Och vi förstår att nattvarden här var lite av en annan karaktär än vad vi har. Vi går inte igenom det. Men det fanns sådana problem. Och Paulus, han tar ju tur med de här problemen. Det är väl läsvärt genom hela brevet. Tar gärna tid till det. Men i kapitel 12 så kommer han till det jag ska tala om nu då. De andliga gåvorna. Och innan vi tar ett tur med det så vill jag också be. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att det finns ett budskap som är giltigt för oss och som gäller för oss. Och att det finns något för oss var och en här. Tack att du är så tydlig med att du behöver oss var och en. Att vi alla kan få veta det, att vi passar in i din bild. Att det finns en plats för oss och att det är viktigt för dig. Hjälp oss att förstå hur vi kan leva våra liv i din vilja. Genom det den helige ande vill göra i oss. Amen. I vers 4-6 så skriver Paulus om nådegåvor, om tjänster och om kraftgärningar. Det är alla uttryck för hur den helige ande verkar i våra liv och hur den helige ande utför saker i vår omgivning och konkreta resultat som den anden vill göra. Och det står här att det finns olika slags nådegåvor, det finns olika slags tjänster, det finns olika slags kraftgärningar. Betyder det att den helige ande verkar på olika sätt i olika människors liv? Och det här med andlig nådegåva, vad betyder det då? Ja, men det är en gåva. Det är en nådegåva, det vill säga det är någonting som ges gratis utan förtjänst. Och det är en gåva från den helige ande till oss. Och tänkte jag skulle berätta en liten berättelse från när jag var liten. För att få er att få en liten hjälp till hur Gud väljer sina gåvor till oss. Det var så här att jag var 4 år, eller skulle fylla 4 år. Jag var 3 år. Det är ganska viktigt i den här berättelsen faktiskt, att jag inte var 4 år. För jag skulle fylla 4 år. Och när man fyller 4 år och en liten pojke som bor i ett hyreshus i Chile, så är man väldigt nyfiken på vilka presenter man ska få. Och mamma och pappa, de försökte klura ut vad jag önskade mig. Och sanningen var att jag hade inga bra svar på den saken. Men jag var väldigt nyfiken på att man kunde få presenter. Men när de frågade mig, vad ska du ge present? Så hade jag inget svar. Och då drog jag upp något ur bakfickan som jag hade fått för mig. Jag vill ha en gammal dörr, sa jag. En gammal dörr. Och så varje gång någon frågade mig då, jag vill ha en gammal dörr. Ja. Ganska märkligt svar, jag vet inte var jag hade fått det ifrån. Jag var vaken nästan hela natten, minns jag, innan min födelsedag och kunde inte sova för jag var så spänd. Men sen när mamma och pappa väl kom in, då hade jag inte varit Jag hade inte sovit, så att då hade jag väl somnat och de kunde nästan inte väcka mig. Fast de sjöng och sjöng och sjöng och jag vaknade inte. Till slut vaknade jag. Och vad ligger på golvet om inte ett stort platt paket? Ungefär så här tjockt och kanske 1,5 meter långt och 1 meter brett. Så där. Det var ganska likt en gammal dörr faktiskt. Och jag började öppna det här. Och det var ju naturligtvis väldigt spännande. Och vad skulle det vara? Skulle det vara en gammal dörr som jag hade önskat mig? Det var det inte. Och nu undrar jag om vi kan få upp en bild här. Ska vi se. Där har vi en bild. Ja, precis. Det där är Mattias, 4 år. Och han har precis fått sin trampbil. Det här var ganska, mina föräldrar som inte hade det så jättegott ställt, så var det en stor uppoffring för dem att ge mig en så oerhört fin present. Och jag vet inte om ni ser det på den här bilden, men mina ögon, de var självlysande. Jag hade verkligen fått något som, mamma och pappa hade klurat ut någonting som jag verkligen skulle tycka om. Man kan kanske inte säga behöva, men... Den här trampbilen fick en plats utanför vårt lägenhetshus där jag tvättade den och reparerade den och servade den. Det var inte mycket som behövde repareras, men i alla fall. Och sen körde jag runt i källaren och skrämde upp tanter som sprang där med sin tvätt. Jag tror inte jag körde på någon så att de blev allvarligt skadade i alla fall. Vi hade väldigt mycket kul med den här under hela min uppväxt. Och det jag vill säga med detta är att, jag kan stänga ner bilden igen. Gud, han vill ge oss gåvor och han förstår vad vi behöver. Han vet vilka gåvor han ska ge oss. Och i vers 7. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Så att det blir till nytta. När jag var ung så hörde jag mycket om den helige ande. Och jag hörde väldigt många berättelser om olika människor som verkligen hade fått uppleva den helige ande. Och jag vet inte om det berodde på mig eller på de som berättade. Men för mig blev det väldigt mycket. Jag hörde människor berätta det. Och det jag fick till mig var att det var väldigt mycket starka känslor. Och jag längtade efter den helige ande. Och jag längtade efter de här känslorna. Och jag bad om den helige ande. Jag bad om de här känslorna. Och lite grann var det så att för mig blev de här känslorna som var grejen på något sätt. Att jag ville uppleva någonting. Men det som det står om här är ju att anden visar sig så att det blir till nytta. Och det här är någonting, anden vill göra ett verk genom oss. Och därför, jag tror att den heliga ande verkar... Han kan verka i hela våran kropp, hela våran själ, och det kan bli väldigt starka känslor, absolut. Men hela poängen är att den helige ande vill verka någonting. Han vill göra någonting i ditt liv och i mitt liv, i allas våra liv. Och han gör det på olika sätt, och därför så har Paulus en lång lista här i vers 8-10, och jag ska snart läsa den. Och det är en uppräkning av en mängd olika gåvor. Men det finns, jag förstår det att det här är inte en fullständig lista av alla andens gåvor. För sen kommer det fler exempel senare i kapitlet, och om vi läser i andra böcker så i Bibeln finns det ännu fler exempel. Så det här är några gåvor, men det finns fler. Men jag ska ta och läsa vers 8-11 kan vi läsa. Ska vi se vad exempel för en helig ande vill göra i våra liv. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och senare i kapitlet så står det om gåvan att hjälpa. Tänk, så oandligt eller inte kanske. Om det är en helig ande som ger en gåvan så är det väldigt andligt. Att hjälpa, och det står om att styra. Kanske betyder det att administrera, att leda. Och på andra ställen så står det om att tjäna. Om att undervisa. Om att förmana med uppmuntran och tröst. Om att dela ut gåvor. Om att vara hängiven som ledare. Står det faktiskt. Om att visa barmhärtighet. Också en av andens gåvor, att visa barmhärtighet. Tittar vi på alla de här exemplen som liksom beskrivs här, som nämns, så är det en väldigt bred flora, en väldigt bred palett av väldigt många olika saker som Gud vill att vi som människor ska få göra för att han lägger ner de här gåvorna i våra liv. Och Paulus är så tydlig, han säger en får gåvan att, en annan att. Så han hela tiden växlar mellan en människa och en annan människa. För att göra tydligt att det inte är en person, det är inte en pastor eller en församlingsledare som står för alla de här gåvorna. Utan det är någonting som är utspritt hos oss var och en. Något som Gud vill göra hos oss var och en. Olika saker för att det ska bli en komplett bild tillsammans av hur en helig ande vill verka på den här jorden där vi befinner oss, i den tiden vi befinner oss. Och fast det är olika gåvor, de tar sig uttryck på olika sätt, så trycker Paulus på i vers 11 att det är samma ande som verkar. Och anden fördelar sina gåvor som han vill. Och han gör det väldigt bra, precis som mina föräldrar gjorde med den här trampilen då. Jag tänker att den här församlingen som var i den här situationen av splittring, så är det oerhört viktigt, tror jag, för Paulus att också tydliggöra att det är inte människor som delar ut ett budskap. Det är inte människor som fördelar gåvor. Det är den helige ande. Och både han och Apollos var delar av andens verk. Och anden tar också liksom sin del, han tar sin plats i varje människas liv för att få utföra sitt verk så att det blir till nytta. Och då kommer vi till den sista delen av kapitel 12 som vi inte kan släppa, för det hänger ihop. Och det handlar om kroppen. Vi kan läsa vers 12 och 13. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Så Paulus beskriver de troende som en kropp. Och att vi alla hör till den kroppen. Och på den här tiden så fanns den här uppdelningen mellan greker och judar, eller hedningar och judar. Och han säger att den här uppdelningen finns inte längre. Vi alla tillhör den här kroppen. Och så fanns det slavar och fria. Det fanns väldigt tydliga liksom uppdelningar i det här samhället. Man är tydligt, även där så finns inte den här. I Kristi kropp finns inte den uppdelningen. Utan alla tillhör vi samma kropp. Och anden vill verka i oss alla. Och det här är radikalt på den här tiden. Det är oerhört radikalt. Att föra samman människor av så liksom olika klass och olika folkslag. Så, som har såna historiskt olika uppdelningar. Och så jämför Paulus med den mänskliga kroppen. Och ni vet, kroppen är en helhet och alla kroppsdelar funkar tillsammans. Annars funkar inte kroppen. Och sen är det nästan som att Paulus fantiserar lite grann. När vi kommer lite längre ner i kapitlet så står det här om att om hela kroppen vore öga, hur skulle man då kunna höra? Så nu vill jag att ni ska fantisera lite som Paulus. Fundera på hur ser en kropp ut med bara ögon? Mm. Hur kan den höra? Det ser rätt sjukt ut förut. Jag vet inte vilka bilder ni fick i era huvuden. En kropp med bara ögon ser konstigt ut och funkar inte alls. Men andra sidan, en kropp med bara öron ser ut på ett annat sätt och funkar inte alls. Och ingen del av kroppen kan då säga ögat kan inte säga till örat, örat kan inte säga till ögat eller någon annan del. Ingen del kan säga till den andra att du behövs inte. Och i den här bilden då som Paulus ger så är det Kristus som är huvudet. Och kroppen behövs för att varje del är beroende av huvudet. Men varje del är också beroende av andra delar i kroppen. Det är beroende av varandra. Och det här kan vi lära oss att ingen kristen kan eller bör leva ensam. Det blir inte bra om man har ett öga liggandes på ett bord för sig självt. Det funkar inte. Det ögat kan inte se. Det är makabert dessutom. Men det är lika dumt för en kristen att leva själv. Vi behöver varandra i en församlingsgemenskap. Med det vill jag säga, var rädd om dina syskon. Och fundera på din plats i den här gemenskapen. Mm. I vers 24 och 25. Så säger Paulus så här. Andra delen av vers 4. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Det Paulus gör här, det är att han beskriver att Gud, han liksom reser oss upp till samma nivå. Det var inte där slavar eller fria, där slavarna stod under sin herre. Utan Gud reser oss upp till samma nivå. Och det gör han för att vi ska ha samma omsorg om varandra. Och de här gåvorna som andra ger oss är inte graderade efter olika, som är olika gåvor. Vissa gåvor skulle vara värda mer än andra. Utan att visa barmhärtighet är lika viktigt som att undervisa. Till exempel. Eller att leda. Det tror jag att man behöver tänka på både om man är den som visar barmhärtighet och om man är den som leder. Sen så i vers 26, jag fortsätter. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig de andra delarna med den. Ja, det här med att om en kroppsdel har ont så har resten av kroppen ont. Det har ni väl alla varit med om. Jag minns ett tillfälle när jag var tonåring. Jag hade en skada under foten och började bli opererad. Och jag gick till vårdcentralen och träffade en läkare som skulle bedöva mig med en spruta. Och precis innan dess så hade jag hört från rummet intill att det var en liten kille som var där som skulle få en liten spruta. Utan det var en vaccinspruta eller någonting, och han var jätterädd för detta och han grät. Ja, så skulle jag få en bedövningsspruta i foten. Jag hade väl inte någon direkt tanke om att det skulle göra särskilt ont, men antingen är jag väldigt klen eller så träffades en nerv eller någonting. För den här bedövningssprutan gjorde förskräckligt ont, alltså helt vansinnigt ont. Och hela min kropp reagerade samtidigt, inte bara foten. Och mina käkar ville bita ihop och jag ville skrika. Så vad gjorde jag? Jag funderade på vad kan jag bita på. Jag tog min skjorta, jag hade en skjorta på mig. Jag minns fortfarande vilken. Så bet jag Och så höll jag tyst, för jag kunde ju inte skrika för den här killen som låg i rummet bredvid. Han hade ju blivit helt förskräckt om han hade fått höra mitt skrik där. Så. Hela jag reagerade på den här smärtan då. Sen så, som tur var, så funkade bedövningssprutan så att operationen var smidig. Men när jag hade ont i foten, så hade hela jag ont i foten. Så att jag ville skrika, så jag var tvungen att bita ihop på min skjorta. Skjortan klarade sig faktiskt, den gick inte sönder. Och samma är det med oss. Och det här är det, alltså här och nu, det vet ni ju liksom. Men jag tänker på olika situationer som Hayat till exempel, som har haft det tufft och som inte hade fått uppehållstillstånd. Jag tyckte det var jobbigt. Jag vet att min fru Rake, som inte kunde vara med idag tyvärr, hon har bett mycket för det, Hayat, för detta. Och vi är jätteglada för detta. Vi är superglada att vi har fått uppehållstillstånd. Och det är också en del som Paulus lyfter upp. När en lem är glad, så är vi glada tillsammans. Så därför firar vi idag efter gudstjänsten, eller hur? Det är underbart. Men det är inte bara så att vi är en kropp vilken som helst. Utan vers 27. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Jag vinner lite på det. Men jag ska säga lite mer om det. Att vi är faktiskt inte bara en kropp, utan vi är Kristi kropp. Vad betyder det här? Jo, men den helige ande verkar genom Jesus, alltså Jesu fysiska kropp, när Jesus var på jorden. Och under den här tiden som har varit, så har vi fått möta Jesu död och uppståndelse. Fått påminna oss om det. Men Jesus, den helige ande verkade genom hans fysiska kropp så länge han var på jorden. Sen uppstod han. Och den helige ande vill fortsätta verka. Och då gör han det genom oss övriga människor som är kvar. Och tänk att Gud väljer dig och mig för att uttrycka den han är och för att vara hans kropp på jorden. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Alla har en unik uppgift. Och Gud vill att du ska få vara till nytta i den uppgift han har för dig. Och utan dig så kommer en liten del av Guds vilja gå om intet. För han har en tanke om hur han vill att du ska få vara till nytta. På något sätt. Och då kan man fundera på, till nytta för vem då? Ja, men vi förstår här när Paulus pratar om kroppen, att kroppsdelarna faktiskt är till för varandra. Så att vi är här så att vi ska vara till för varandra i kroppen. Så att i församlingen så har vi en funktion att hjälpa och stödja varandra på olika sätt. Men kroppen är ju inte bara till för sig själva. Så att det är inte så att handen bara är till för foten och foten är till för hjärtat och hjärtat är till för njurarna och njurarna är till för och så vidare. Utan kroppen i sig har ju en funktion. Om jag är en kropp och jag ligger på golvet och den gör ingenting, så är kroppen ganska meningslös. Min kropp har en funktion i sig. På samma sätt har Kristi kropp på jorden en funktion i sig. Inte bara för sig själv, utan för andra som inte är en del av Kristi kropp. Och Kristi kropp är ju då inte bara Vänersborgs baptistförsamling eller Hällabergskyrkan i Ljungskile eller Pingstkyrkan i Vänersborg eller någon annan församling, utan Kristi kropp består av alla vi troende kristna över hela jorden, och vi hänger samman. Vi är en del av Kristi kropp var och en, och varje enskild församling kan inte återspegla Kristus i sig. Vi har en uppgift tillsammans som Guds representanter här på jorden. Men jag tycker det är gott att se i den här församlingen. Jag har lagt märke till att det finns en väldigt tydlig inriktning på att vara i funktion för människor som är runt omkring. Och det är något som jag är väldigt tacksam över att se. Och något som har betytt väldigt mycket för många. Så jag bara välsigna er i det. Att fortsätta vara i funktion för människor som ni möter. Efter kapitel 12 så kommer kapitel 13. Smart va? En teknisk fysiker som kan räkna. Fantastiskt. Kapitel 13 fick vi höra om kärleken, eller första delen av kapitel 13. Och det finns en anledning att kapitel 13 kommer efter kapitel 12. Kapitel 12 handlar om allt vi ska göra genom andens verk i oss. Men sen så uttrycker Paulus detta. Men om du profeterar och det inte gör sig kärlek, då är det ingenting värt. Kärleken måste ligga till grund för allt vi gör. Och det är så viktigt. Därför är jag så tacksam att du läste det här innan. För min predikan skulle bli för lång om jag skulle gå igenom hela Korintherbrevet. Men det hänger ihop. Det hänger ihop och det är jätteviktigt. Nu ska jag gå in för landning här. Och då tänkte jag se om ni kommer ihåg vad jag började med. Jag började med att beskriva situationen som rådde när Paulus skrev det här brevet från Efesus till församlingen i Korint. Och församlingen i Korint var en ganska dålig status. Det fanns de här grava problemen i församlingen. Då säger han att han ger dem mjölk och inte fast föda för att de är omogna. Det här betyder att den heliga ande, den är inte till för perfekta församlingar. Den heliga ande, den är till för oss även i risigt skick. Den är till för oss i befintligt skick. Och den heliga ande kan verka även i församlingen i Korint. Och någon sa en gång att den heliga är liksom, heliga ande är liksom inte som en medalj man får efter förtjänst. Den heliga ande är mer som en brödkniv som man kan använda i vardagen och som skapar värde och nytta. Det kanske låter nästan lite märkligt att säga så. Men det ligger mycket i det. Gud, han kräver inte att du ska liksom nå till en viss nivå först och sen så kommer den heliga ande som en belöning, utan han vill ge dig den heliga ande för att verka i ditt liv och till hjälp för andra runt omkring dig. Och så kan man ju då fråga sig, ja men vill Gud ge mig den heliga ande? Det finns många människor som har tvivlat på det. Och då är det väldigt tacksamt att ha Jesu ord i ryggen. Ni vet, när Jesus talar om en pappa som får, han har en son som ber om en fisk, och så säger han där, skulle fadern ge sin son en orm när sonen ber om en fisk, eller en skorpion när sonen ber om ett ägg? Det är otänkbart liksom. Man ger inte en giftig skorpion till ett barn som vill ha ett ägg att äta. Det är bara helt otänkbart. Och så säger Jesus att på samma sätt så ger fadern den heliga ande åt var en som ber honom. Det är precis det här som det bibelstället handlar om. Att den heliga ande, han vill ge den till oss var och en. Så det är ingen snack om saken. Gud vill ge oss var och en av den heliga ande om vi ber honom om det. Han vill ge oss anden för att vi ska vara till nytta. Och var och en av oss är lika viktig för att Guds vilja ska ske. För tillsammans representerar vi Kristi kropp i jorden. Och där är min predikan slut. Jag ska bara säga någonting lite personligt innan jag lämnar över. För att för min del så var det, det har varit mycket av en fråga liksom, men vad är min uppgift? Och jag tror att jag har fått gåvan att undervisa. Och det är någonting som jag gärna vill satsa på och lägga tid på. Men det har inte varit självklart för mig att det har varit så. Och där tror jag att vi ibland behöver hjälpa varandra att faktiskt hitta vilka våra gåvor är. För mig var det så att i kyrkan så hade jag väldigt många, redan sen jag var ung så hade jag många ansvar. Och jag har varit barngruppsledare och ungdomsledare och jag har hållit på väldigt mycket med musik. Redan sen länge så jag har spelat piano i kyrkan och jag har lett en ungdomskör i väldigt många år. Och jag märkte att jag hade en naturlig fallenhet för det där. Och jag hade nog tänkt mig att det skulle vara en stor del av min liksom, verksamhet. Så, liksom att det skulle komma till uttryck genom musik på olika sätt. Då. Och jag spelar fortfarande piano och leder sång i kyrkan och sådär. Men sen fick jag frågan, Mattias, ska inte du predika? Nej, jag ska inte predika. Det är inte min grej. Och så kom frågan igen från de som ledde församlingen och så här, som utsåg predikanter. Mattias, ska inte du predika? Så, nej, jag ska inte predika. Jag har så mycket att göra. Nej, jag har inte tid med det. Liksom. Och sen kom frågan igen. Ah, okej då. Jag gör det en gång, men inte mer. Så. Och sen gjorde jag det en gång. Och så insåg jag att okej. Det här kanske är något Gud vill att jag ska fortsätta med. Och det fick bli att jag fick liksom fasa ner andra saker för att faktiskt undervisa istället. Och sen har jag fått möjlighet att jag och min fru, vi har hand om en bibelskola i vår församling för ungdomar mellan, ja, i högstadie- och gymnasieåldern. Och även lite däröver. Som är i princip våran konfirmation. Och där har vi fått liksom den här välsignelsen att få vara med att ge ut Guds ord till unga människor. Och det har fått leda till att jag har fått med och arrangera grejer för ungdomar i Västsverige för att dela Guds ord och grejer. Alltså det, liksom, det leder framåt på något sätt. Jag kan se att Gud har en väg i det. Att genom att någon ställde frågan till mig så kom in i en uppgift som jag inte hade kommit in i annars och som jag inte visste att jag hade faktiskt. Och jag tror att det är Gud vill hjälpa oss. Precis som man, kroppen är, vi är till för varandra, va? Så vill vi också, eller så vill Gud att vi ska hjälpa varandra att hitta vad som är våran funktion. Och lite grann så kan det ibland vara så att man behöver pröva sig fram faktiskt. Väldigt praktiskt. Men vi behöver vara villiga någonstans att Gud vill att vi ska ha en plats och att det kan kosta lite i tid. Så. Men han ger oss kraften och möjligheten att göra det som är hans tanke för oss. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du inte har lämnat oss utan ledning, utan kraft, utan allt det som faktiskt skapar mening här på jorden. Tack Fader att du gav oss den helige ande. När Jesus uppstod så valde du att ge oss den helige ande för att vi skulle få vara Kristi kropp på jorden. Och nu ser du oss var och en där vi är. I den församling, det sammanhang vi befinner oss. Och tack att du har en uppgift för oss var och en. Och nu vill jag be att du ska hjälpa oss här inne. Och var och en som är med på länk också online. Att förstå vad som är våran uppgift och få komma i funktion i det som är våran gåva. Och tack att du vill göra det väldigt naturligt, att det inte är något som, ja, det är något som du vill göra för oss här och nu på ett väldigt naturligt sätt. Om vi öppnar för det. Jag ber att du hjälper oss att lyssna in, att förstå och ta steg i rätt riktning. Att vara öppna för, att vara använda av dig. Amen.